Hej, Fredrik Strage här. Vad roligt att du lyssnar på min podd. Om du gillar att lyssna på mig och inte har något annat för dig fredagen den 1 oktober, då kan du gå till Södra Teatern i Stockholm där jag står på scen med min föreställning Strage on Stage. Det är en blandning av föreläsning och show där jag pratar om rockmytologi, om idoldyrkan, om vinylfetischism och om rädslan för att bryta lårbenshalsen i en morspit. Du kan boka biljett på södrateatern.com. Hoppas att vi ses där.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, hej. Marcus Krunegård heter jag. Och jag har precis fått komma hem till Fredrik Strage. Och sitter nu nedsjunken i hans gröna fåtölj. Jag har precis ätit banan, tagit bilder och pratat piano och Stora journalistpriset.
Jag har fortfarande banan i munnen. Jag ska tugga ur. Välkommen hit, Marcus.
Det är som att vinna Stora journalistpriset med banan i munnen.
Jag tänkte på din senaste albumtitel.
Ja.
Tutti Frutti från lokalen under sushin. Det är något med dina titlar ibland som är nästan lite, jag vet inte, fult poetiska på något vis. Den förra skivan hette I huvudet på en idiot, i en bar på en ö, i ett hav på en ö, i en bar i huvudet på en idiot.
Ja, precis. Ja, nej, men det har du väl rätt i.
Eller jag vet inte. Det känns som om du vill vara antipoetisk på något.
Kanske det är omedvetet. Men framför,
alltså, eller så är det så att jag,
ja, men det är så här poesi. Om jag tänker att det är så här vackert och väldigt liksom. Jag vet inte riktigt vad poesi är. Så då kanske. Ja, det känner jag inte att jag har i mig, utan då, som senaste titeln till exempel, då liksom, jag vill att det ska vara en färgglad skiva, för att det var tre, så omedvetet så blir det en trilogi av svartvita omslag. De hänger inte ihop mer än så kanske, men jag ville verkligen tvinga mig själv att ha ett färgglatt omslag, för jag gillar alltid svartvitt, har jag märkt. Ja, men du vet, man ser lite smalare ut och lite mystisk och sådär. Och så tänkte jag, ja, men om det heter Tutti Frutti då går ju inte det. Måste det vara färg. Plus att jag tycker Tutti Frutti var på något sätt som en lite programförklaring för vad jag håller på med. Att det är ganska spretigt och allt möjligt. Anything goes på något vis, kanske. Och sen, ja, från lokalen under sushin, det är väl där jag har suttit hela pandemiåret.
Men omslagsbilden, ja, är en restaurang?
Ja, i Vadstena.
Vilken Antons restaurang då?
Antons pizzeria.
Aha.
Vet du vilken är?
Nej.
Ja, den låg liksom lite avskilt. Vi gjorde någon pizzaturné där, ja.
En pizzaturné?
Ja, nej, men en kompis som älskar Italien, och det här var just pandemin. Så alltså, vi åker till en massa pizzerier som heter som ett italienskt, en plats, en stad. Så googlade jag upp och det fanns typ mellan 70 och vad det var, 75, typ mellan Södertälje och Jönköping, som hette liksom Palermo, Milano. Så Venezia var det vanligaste namnet, visade sig. Ja, men så åkte vi till typ 25 av dem och tog bilder, ja.
Så. Åt ni pizza på alla ställen också?
Ja, jo, precis. Så började det. Vi köpte 15 margarita, tror jag. Så
det blev, ni tog samma pizza på alla ställen?
Ja, men för att kunna jämföra, liksom.
Och var den godast?
Gud, ja. Det var någon av de första, liksom. Man blev ju ganska trött på den där. Men det var fascinerande hur olika det kunde vara. Alltså, liksom, det är ju. Oj, vad det skiljer sig.
Och Vadstena var bäst eller godast? Eller var Vadstena bara vackrast lokal?
Vadstena var sist. Så det var liksom mörkast ljus. Och alla var lite fulla och glada, tyckte allt var bra. Så det kanske var därför det blev... Liksom, du vet, i början, första pizzerian, för vi filmade lite samtidigt, så var Ted som filmade. Så bara, men gå in där och dansa. Och ja, man är ju bra på olika saker. Det där ligger inte riktigt för mig att gå in på en sån här pizza fullt med folk i dagsljus. Så att, men det blev lite mer av det på slutet när man så tutat på i bilen. Ja, och då var vi Vadstena.
Så du klev in och dansade på den pizzerian?
Ja, men lite, några danssteg.
Och det är det som syns i videon?
Ja, precis.
Till Vill ha dig? Nej?
Nej, det,
nej, det är
till,
replokalen.
Ja, det är replokalen. Ja, precis. Där vågade jag dansa, för ingen annan med. Jag filmade mig själv. Då gick det bra. Men, eller det gick. Och, nej, sentimentala tacker till.
Men det är något med uttrycket tutti frutti som... Jag vet inte, som känns lite deppigt. Det är lite som du går på pizzeria och så köper du en Hawaii.
Ja, jo.
Det är någonting som försöker vara glatt och roligt, men...
Ja, men eller hur? Det är lite som så här,
men det är lite glåmigt.
Barn i färgglada kläder när det bara ser ut som Tjernobyl. Så är det.
Men jag kanske associerar ett tutti frutti till det gamla TV3-programmet med Dominika Peczynski.
Just det.
En tävling då... Värdinnorna visade brösten emellanåt.
Bruno Wintzell.
Bruno Wintzell var med och gjorde Tutti Frutti.
Jag hade liksom inte TV3, men jag vet att jag såg det hos min kusin i Karlskoga som hade TV3 i smyg. Ja, då fick vi se lite. Ja.
Men din replokal ligger under en sushi.
Ja, exakt.
Restaurang.
Så det är inte, som du sa, det är inte mer poetiskt än så. Det är på något vis bara en geotag. Ja. Och så ja, titlar, vet man, håller på med någonting tills det känns naturligt på något vis. Och sen, varför vet jag inte, men jag gillar alltid när det är någonting som jag tycker från början känns liksom, men gud, så kan det väl inte heta. Som obstinat, jag vet inte vad det är. Det är något som, för att jag ska orka göra klart eller intressera mig för det tillräckligt länge, så är det oftast de som fastnar liksom.
Jag minns Olle Ljungström brukar prata om det, att han skrev en låttext som var vacker och sa någonting. Mm. Och sen la han till någon grej. Bara för att fucka upp allt sammans. Så att det skulle bli lite skevt. Och kännas lite obekvämt. Som i den här, Något för dem som väntar. Den låten som är så vacker och fin. Mm. När han lägger in den här raden om att ensamheten föll rätt i Christer Sjögrens händer. Mm. Det passar inte riktigt. Men det blir ändå en stark effekt.
Man känns ju väldigt ensam.
Ja.
Världens kändaste dansbandssånger känns ensamt.
Makaan arkussa, paleelen, nielen, multaa kantta potkin. En voi syyttää ketään muuta, itse elämäni sotkin. Äiti käski ajat sitten hakee hoitoon tai ees kouluun. Jättää rikkaan hullun miehen, mutta takaisin Ouluun.
Det här är då finska otroliga indiebandet Mauste Tytöt, en duo. Och låten heter Eivät enkelit kään ilman siipiä lennä. Som betyder att inte ens änglar flyger utan vingar.
Och vad betyder Mauste Tytöt?
Det betyder det är typ Spice Girls.
Oisin ollut menneisyyden pankki, kaikki jalja aina oli rikosrekisteri sekä asuntolaina. Sydämessä lapsi, joka ennen syntymäänsä kuoli, päässä vika, valetukka ja lopputon huoli. Niin kai sitten oli mun aika jo.
Ja, men det är mycket så. Mamma sa sök vård eller till någon skola. Lämna den där rika mannen. Eller, ja, flytta till Luleåborg. Ja, men väldigt bra.
Spice Girls på finska alltså?
Ja. Det är väldigt bra med när man kan finska, för det är så litet språk. Så det är lätt att sno hejvilt liksom. Det är ganska korkat. Jag säger inte att Håkan är korkad. Men det är dumt att sno av The Jam, som alla har hört. Det är bättre att sno av sådana här.
För finska
indieband. Det är tips till alla. Ja.
Jag minns några av de finskättade medlemmarna i Kent prata om att de brukar åka runt i Eskilstuna i slutet av 80-talet och lyssna på kassetter med finskspråkiga Bowie-covers. Någon hade spelat in Bowie-låtar som egentligen var karaoke-versioner med alltså samma instrumentala bakgrund som Bowie, och sen bara sjungit på finska över.
Just det.
Känner du till något sånt?
Nej, inte just det med karaoke bakgrunden, men däremot så fanns det något som heter Finn Hits. Liksom 1, 2, 3, 4, 5. Vi hade typ 16 sådana hemma, tror jag. Så jag trodde ju väldigt länge att Money, Money, Money med ABBA hette Raha, Raha, Raha och var på finska. Så jag blev väldigt förvånad när jag var typ 10 och hörde den på radio på engelska. För det var liksom någon sån här Stickan Andersson-idé att översätta alla låtar till finska liksom. Så det finns ju allting. Den här Genghis Khan, den här ja, den är otrolig på finska till exempel.
Vad heter den där?
Ja, den heter nog kanske Genghis Khan bara. Jag är så dålig på titlar. Jag förstår att jag kan tänka mig att du lägger sånt på minnet. Titlar och namn och sånt. Jag tänker att det kanske goes with the territory. Jag är så otroligt dålig på minnas alla.
Du sjöng finsk country här om året. Är det en genre som funkar bra på finska?
Ja, men det skulle jag säga. Alltså...
Ungefär som tango. Det är också poppis i...
Ja, men precis. Jo, men du vet, så här ensamt och ödsligt. Och, absolut. Jo, men det... Tre och Rautalang, att de är ju ofta med och Kaurismäck i filmerna. Men det är sån där så gänglig... Ja, det funkar. Ja, utmärkt.
Håller du din finska ajour med modern finska? Eller blir det som för en del... Jag har en del polska vänner som har polska föräldrar. Och när de åker till Polen så blir de chockade över hur mycket slang och så har förändrats sedan de var där sist. Och deras... Polska låter lite gammal.
Nej, men absolut. Jag har kämpat lite med det där och liksom acceptera att mitt, för det är ändå mitt första liksom lärde mig finska och svenska samtidigt, men eftersom, ja, det är mitt modersmål, det är mammas språk då liksom. Och att man känner att man bryter lite på det, eller att man liksom inte hänger med i all ungdomsslang. Det var ju skitjobbigt när jag började märka det. För jag pratade ju mest med morsan och några kusiner och Jocka i Norrköping som är i samma situation. Så liksom, jag har liksom accepterat att det är okej att blanda språken och sådär. Men liksom, min slang är ju ganska mycket liksom, inte riktigt så här, Stockholmstaden är fullt av bröder. Men det är typ liksom att mitt språk kommer från 60-talet. Det är som att, tjänskar du ha en raggaball med glid? Alltså det är så konstiga slanguttryck som jag har. Och just så här, ja, men ja. Så, men jag försöker lyssna på ganska mycket finsk musik nu. Jag håller på med någon, får vi se om det blir så. Men jag har några tankar om att göra en finspråkig skiva. Jag har skrivit 8 låtar eller något sånt här.
Du sjöng ju på finska i Laxo.
Ja, precis. Och då gjorde vi en helt finspråkig skiva också. Men då jobbade jag på en finsk teater ett halvår eller vad det var. I Västerås. Så då blev det ju liksom up to date finskan. Och man pratade det hela tiden.
Vad gjorde dina föräldrar?
De är pensionärer nu. Tidigare pappa var skolledare. Innan det var han historielärare. Han pajade sin arm när han var 6. Kunde inte leka med andra barnen, så han liksom, hans bästa kompis är liksom böcker. Han det enda han gör, läser.
Vad gjorde han med armen?
Han ramlade från en byggnadsställning i Sävsjö och krossade liksom armen. Och så, pappa är född 43, så det här var väl då 50 eller något sånt. Så då visste de inte hur de skulle göra, så de började operera bort den först. Och sen kom de på, typ under operationen, att det finns någon i Uppsala som kan laga det här, så börjar de liksom sätta ihop det där. Så den har väl aldrig varit riktigt brukbar. Så det där har liksom påverkat, eller det har ju påverkat hans liv. Men han älskar böcker och kan liksom allt om, ja, tyckte jag, varenda utgrävning i Sverige, typ sånt.
Historia?
Ja, det gillar han.
Var han lärare på din skola?
Nej, han var lärare på en skola som heter Dejär, som liksom det högre allmänna läroverket, liksom gamla, stora, fina skolan. Alltså jag vågade inte gå där eftersom pappa var rektor där då när jag gick gymnasiet. Sen fanns det liksom en annan liksom rolig stor skola som hette, ja, tekniskt heter det kanske. Ebersteinska. Göran Persson gick där. Nej, han gick på Dejär, Pekka Heino. Och hon som hade det, Tusen och natt, vet du, Malena Ivarsson.
Ylva Maria Thompson
hette hon. Just det, Malena I, det är någon annan. Ja, hon gick där. Ja, och lite andra. Pernilla Wiberg i alla fall gick på en skola där jag sen gick, för att jag vågade inte gå på skolan när pappa var rektor, och inte på den som de rivaliserade med, som var den här tekniskt, för då såg jag framför mig att jag skulle bli kidnappad. Så jag valde liksom, ja, en lite utanför.
Hur träffades dina föräldrar sen?
Men mamma är från Finland, och hon var ihop med en snubbe som heter Olli, tror jag. Och han bedrog henne, och då ledsnade hon på honom. Jag tror det var ganska ofta han gjorde det, kanske, får jag känslan. Det har vi inte pratat om, men jag gissar. Och så flyttade hon till Norrköping i alla fall, för det var ju liksom mycket finnar i Sverige. Och hon var finska lärare då. Eller liksom utbildad i språk.
Hur gammal var hon när hon kom hit?
Hon är född 48, hon kanske kom hit 77, hon kanske var 29 då. Om jag inte räknar fel. Ja, men då skulle hon vara här liksom bara ett halvår typ, eller där i Norrköping. Hon berättade, hon började gilla så här vad heter det där man har på Quattro Stagioni, de där som ser ut som sniglar, men
musslor.
Musslor, ja, precis. På burk hade hon aldrig ätit.
Fanns det inte i Finland?
Tydligen inte.
Vilken otroligt deppig grej att förälska sig i det nya landet.
Tokig musslor på burk, och så bodde hon på madrass. Och så, ja, hon och pappa träffades på någon krog som heter Peters i Norrköping. Och då var hon och hennes väninna, de var tydligen jättesminkade. Jag vet inte om hon eller pappa som har sagt det. Ja, pappa vågade inte gå fram i alla fall, utan Ragnar Nehard som sen kom trea i aktie-SM långt senare, pappas bästa kompis, han gick fram med en ostbricka till de här två finskarna som inte kunde någon svenska. Och ja, det blev tydligen jackpot då, för då.
Men blev de rädda för att de var så hårt sminkade?
Jag vet inte om det var liksom pappa eller de själva som mamma,
eller sminkade sig flickorna i Norrköping väldigt modest på 70-talet?
Ja, precis. Jag har ingen aning liksom. Vad det där kom, ifall det liksom var att de tyckte att finskarna sminkade sig mycket mer eller någonting. I don't know. Ja, men då blev de ihop då tydligen. Eller, ja.
På grund av ostbrickan?
Ja, det var väl i alla fall liksom då öppnaren till det hela, så att säga.
Jag tror aldrig jag skickat över en ostbricka till någon på krogen.
Det kom att det luktade massor. Det? Nej, jag har faktiskt aldrig slagit mig, men det kanske man borde göra. Det är så konstigt att det går gorgonzola och ädel och så, man luktar illa. Det är väldigt konstigt. Ja, det här är liksom finsk populärmusiks gudfader, Juice Leskinen, alltså Juice Leskinen. Han är på något vis Finlands allting. Så här, Eddie Medusa, Thomas Ledin, Pavarotti. Han behärskar allt. Baby, tule rockamaan, kun jytän musa pelaa. Mä suoraan vien sinut nirvanaan, mut kun seksi oppaita selaa, minä olen panomies. Panomies, on mä tien. Voit sä olla, että vies sun saapuu, panomies.
Hey, baby, sinut haluan, kui mä tahdon sinun koskeen. Minä housut nilkkoihin pudotan ja panen sitten sinua poske, minä olen panomies. Panomies, on mä tien. Voit sä olla, että vies sun saapuu, panomies.
Ja, låten, just det, Panomies heter den.
Oh, det betyder?
Det betyder väl knullman, tror jag. Som gillar att knulla. Ja, men det, jag sa ju det, Medusa. Han är liksom, han är både väldigt poetisk och plump. Ja, men basgången är otrolig i alla fall. Alltså,
när jag sa att den heter Panomies, då tänkte jag att det betyder pantomin. Något lite mer intellektuellt.
Men alltså, pano, det betyder typ sätta på man, kanske man kan säga. Och texten är väl bara en så här, ja, men lite som den Gyllene Tider-låten, en så här ordlek med sätta på, att man kan sätta på massa olika saker, inte bara människor, utan, ja, inte vet jag, skivor och frimärken och plomber i tänder, ja.
Hej, Fredrik Strage här med ett meddelande från våra sponsorer. Lyssnar du på min podcast i hörlurar? I så fall skulle du kunna testa nya Studio T2. En ny svensk hörlur som har perfekt ljud och elegant design. Studio T2 skapar en djupare och mer fängslande lyssningsupplevelse genom aktiv brusreducering. Oljudet blir borttaget innan det når ditt öra. Just nu så får du 15% rabatt på Studio T2 och alla andra Studio-produkter om du går in på studio.com och anger rabattkoden STRAGE15. Studio T2, låt ljudet komma till liv.
Det är konstigt, det är gemensamt för mycket finsk musik att det ofta är roligt. Ja, men allting så här, Lordi, Leningrad Cowboys, Manomin, det mesta liksom har något rolig underton. Det är ganska svårt, det är som liksom frukt i mat, brukar jag tänka att det är. Vissa behärskar det.
Man kanske behöver frukt och mat i Finland.
Precis.
Men juice är läskinen, och det betyder alltså bokstavligt talat juice och läsk.
Nej, nej, läskinen är hans efternamn då.
Ja, okej, okay, så det är inte så att han vill hylla juice blandat med läsk med sitt artistnamn.
Nej, jag vet inte. Jag tror han heter Johani kanske. Så det, vet,
och läsk heter inte läskinen på finska.
Nej, nej, fan, nej. Det där är, det är bara, det är bara vi som har...
Det råkar se roligt ut på svenska mest.
Exakt, exakt.
Och han har en... Och det är någon som heter Coitus Interruptus som inblandade den här.
Ja, det är bandet då. Hans kompband. Joyce, han dog ju också väldigt Joyce-mässigt. Han slutade ta sitt insulin för han var så trött på livet. Han dog väldigt plågsamt och långsamt.
Vilket fruktansvärt sätt att begå självmord. Ja. Han slutade ta sitt... Nej.
Jo.
Det är faktiskt mer brutalt än att skjuta sig, eller?
Eller hur? Ja, nej, men han är fascinerande faktiskt. Det finns en intervju med honom på, som jag har hittat på... Eller på alla poddar liksom. En podd, det finns väl säkert massor på YouTube. Men den var, ja, den var väldigt bra.
Du sa så här apropå ditt finska arv i tidningen Sonic en gång. Det var ofta vi var ute på krogen och pratade skithögt på finska. Då var det ingen som vågade göra något för de trodde att man hade kniv. Folk var rädda för en. Det var helt perfekt. Man fick service jättefort. Varifrån kommer egentligen den här idén om att alla finnar har kniv? Jag trodde med att det var siker, för de är ju en religiös grej. Att de ska ha med sig en kniv.
Ja, nej, men det där är väl en liksom mild eller grov överdrift, eller rolig en intervju. Men det ligger ju något i det. Alltså just det med jag och Jocka när vi var ute. Men jag vet inte fan, det är ju märkligt. Finnar har ju funnits i Sverige i urminnes tider. Och liksom den här arbetskraftsinvandrade generationen som liksom jag är då avkomma av. Den kom ju för jättelänge sedan. Men det finns någon liten sån här fortfarande. Nu är ju finna super liksom akklimatiserad.
Men du har inte kniv.
Nej, inte så ofta. Nej, men jag samlade på knivarna när jag var liten i och för sig. Det gjorde jag faktiskt.
Okay.
Ja, men det var mer så här, du vet, jag sa med knivar och sånt. Och det är så butterfly och sånt där. Som
och det hade jag också.
Ja, men det var ju på någon rambokniv.
Nunchakus hade jag.
Det var så märklig grej att folk hade de här jävla nunchak. Ja, det var så
Rambo. Vad hände med ramboknivarna?
Ja, de var så dåliga. Det var ju också så Skänningen marknad och sånt som de fanns på. Kunde man köpa dem. Men bladet satt ju alltid så löst, gick det aldrig att göra något. Det var ju sågklinga på ena sidan. Och så var det ju kniv. Fan vad roligt. Rambokniv.
Ja, men så hade du en kompass också i,
ja, ja.
I handtaget.
Jag hade aldrig sett Rambo-filmerna heller, men jag förstod att det var ju liksom, jag har fortfarande inte gjort. Men
du fick även med en väldigt hård nylontråd.
Exakt, för man skulle sy sig själv.
Precis, om du blev sårad så kunde du snabbt sy ihop såret.
Eller fiska med.
Eller fiska
det
med.
Det var en krok också.
Det var en krok och så fick du även ett sänke till kroken. En litet blysänke. Så att du skulle klara dig med Rambo-kniven om du hamnade ute i naturen.
Jag vill minnas att vi gick runt med de där liksom röda stan där jag bodde som är typ som Enskede. Fast i Norrköping ligger ju allt tätt, så det låg precis bredvid Marilund som ett miljonprogram. Så här, Rambo-knivar i bälte, så här, 3 7-åriga pojkar med stort jävla vapen.
Tillhör du någon subkultur i tonåren så att du blev hårdrockare eller någonting?
Nej, det är inte liksom supertydligt. Jag var liksom lite mellan allt möjligt. Men det var ganska mycket hardcore och liksom så här veganism. Sen var jag liksom alltid bara fake-vegan. Men, eller du vet, jag liksom visste inte vad jag skulle äta. Mamma visste inte vad man skulle göra. Så det blev bara så här blodbrist och så att jag varmkorv när jag var full, typ sånt. Men nej, men så det var väl liksom så här hardcore. Och, ja, men det var det väl ganska mycket. Så här med Refused och Nine och Abinanda och såna här svenska band. Så, ja, då var vi ett gäng liksom som gillade det där. Och så var det, blev det ju liksom pop där liksom med Weezer framförallt. Så jag skulle säga, jag har inga stora syskon, så det är ganska sent liksom, vad man nu ska kalla det, populärmusikaliskt uppvaknande. Eller, jag tycker ju sånt är kul just för att man inte, jag hade ju ingen stora syster eller bror som kunde spela så här, här är coolt, så här Misfits. Utan det var ju liksom, jag tyckte ju Arja Saijonmaa var toppen när jag var 12 liksom, för det var mammas skiva liksom. Så att, men det blev just det pop och innan det hardcore kanske, men så var jag andra kompisar som var punkare, så var man liksom sneglade lite på det här. Men det verkar ju så jävla ont att köra in så här säkerhetsnålar i kinderna. Så jag
provar du?
Satt mest och kollade på. Nej, nej. Det var en Strömma som spelade vänster forward i våran hockeykedja. Han blev liksom punkare. Men det var så, hans mamma köpte så här nitar åt honom för 3000 kronor och sånt. Men gulligt.
Vad jobbade din mamma med?
Hon var lärarinna, lärare. Så hon var då språklärare. Först och sen så slutade hennes betyg gälla på något sätt i någon slags och vad det nu kan ha varit. Det var väl typ högerregeringen 92 eller något sånt där, som ändrade reglerna på något vis. Så att hon var inte liksom meriterad längre, så hennes lön typ så här sänktes och vad det nu var. Så då pluggade hon upp samma grej på typ en jävla bedrift, alltså typ något år liksom, en hel så här universitetsutbildning typ. Så då blev hon SO och bild och vad det nu var.
Så din pappa var rektor lärare. Och din mamma SO-lärare. Hade du väldigt press på
dig? Framförallt bild var det ju kanske hon var mest sen.
Hade du väldigt press på dig att utbilda dig själv och att studera på universitetet hemifrån?
Ja, alltså det är ju enda vägen de känner till liksom. Och således även den enda vägen som jag liksom kände till. Det där liksom jag tänker ganska mycket på med våra barn eller kompisars barn som liksom växer upp på så här Södermalm, som är ett jävla undantag liksom på något vis. På de flesta sätt positivt. Men
jag hade några vänner som hade barn på förskolan Kapsylen, tror jag den heter, vid Café 44 ungefär.
Ja, just det.
Och då hade de pratat någon dag om vad barnens föräldrar jobbade med. Ja. Och det vanligaste jobbet i den här förskoleklassen bland föräldrarna, det var dokumentärfilmare.
Ja. Ja, men det är klart att de där sakerna gör saker. Men jag tänker på de här Yang Lin och det gänget. De måste ju varit uppvuxna så. För de är det lika naturligt att mamman är liksom maskmakare. Mer än att det är just fabrik och lärare eller vad det nu är. Så det blir spännande att se vad det gör med folk när de har, när allt är möjligt på något sätt. Eller allt, men å andra sidan, det kanske är mycket svårare för dem att typ så här, om de vill bli ingenjör. Men ja, men så absolut. Framförallt för morsan, för hon gjorde ju sin klassresa på något vis via böcker. Hon kommer där från norra Finland, hon var 10 syskon och hon var den första i sin släkt som pluggade liksom. Och då var det ju liksom, jag vet att morfar hade sagt då i alla fall att ta lån för att läsa böcker, det är liksom vansinnigt. Det var liksom hans take på det. Och det är där hon kommer ifrån helt enkelt. Så då var och sen började jag på arkitektskolan och sen när jag då hoppade av den så hon var ju helt knäckt. Att man liksom, nu har jag tagit mig hit, dukat det hävla bordet åt dig. Du har kommit in på den här skolan och så hoppar du av.
Du sjunger om det en låt som heter Hjälp. Du citerar din mamma. Du slänger bort en fin karriär. Se på dig själv, ska man se ut så där? Spela i band, är du för gammal för? Livet går fort, tänk på vad du gör.
Ja. Ja, men det var väl ungefär så.
Är hon mer nöjd nu?
Ja, men jag var med Allsång på Skansen några gånger. Mest av den anledningen att mamma älskade programmet. Och första gången jag var med, hon var liksom, det var som att hon var förbytt. Så var jag med någon, eller var två gånger till. Sen kände jag att nu har jag övertygat mamma. På riktigt så var det verkligen. När man var med där, det var bara... Nu jag förstår att det är... Yes. Okej.
Hur kom du på att du skulle plugga arkitektur?
Alltså jag gillade att rita mycket när jag var liten och sånt där. Och sen just för att det var något som bara... Det var bara självklart att jag skulle plugga på något sätt. Det aldrig kändes så på något vis, just hemifrån kanske. Och så de här VHS vill jag minnas att det är Verket för högskoleservice. Det hette väl VHS? Katalogerna som fanns då på 90-talet eller när det var... Då skrev jag alltid upp arkitekt högst upp, för det var liksom stört omöjligt, för jag hade liksom inte betygen eller någonting. Så tänkte jag att det är safe, jag kommer liksom inte komma in. Men det verkar ganska kul. Så jag hade ju samtidigt ingen aning. Men...
Så hur kom du in?
Man kunde göra arbetsprover. Så jag gjorde en arbetsprov i ritan av... Det regnade tårar över några bostadsrätter och vad det var. Det var något jävla... man skulle göra några grejer. Alltså skickade fel i alla fall. Vi skulle vara inne klockan 15 och liksom 5:00 i 3:00 var jag inne på posten i Uppsala. Skulle ha en poststämpel. Så var fan ingen adress, så hittade jag bara till Lund. Alltså du skickade till Lund och så fick jag komma in på arbetsprover i Lund då.
Men det regnar tårar över bostadsrätter. Det låter mer som ett politiskt inlägg.
Ja, men det var, ja precis. Jag minns, jag har inte kvar dem där. Ja, men det var väl ungefär där kanske. Något sånt där, I don't know. Jag kommer att jag ritade också Anders Eldebrink när han åker baklänges åkning. Ja, sådana grejer.
Och då kommer man in på arkitektskolan?
Ja, det var under proverna jag ritade Anders Eldebrink. Och då fick jag, för då hade jag inte ritat på länge, men så var det typ man skulle rita. Man tänkte bara, fan vad jag bra på att rita när jag var liten. Vi fick med backa bandet när man var 8. Men hockeyspelare. Så det var ändå tacksam för att du kladdat ner Anders Eldebrinks baklänges åkning. Det här är Summer on a Solitary Beach med italienaren Franco Battiato.
Passammo l'estate su una spiaggia solitaria e ci arrivava l'eco di un cinema all'aperto.
Ja, men jag får för mig att italiensk musik och finsk musik kanske har det gemensamt att det är liksom ganska roligt. De har roligt när de gör, ja, men så här, ital och disco, det är mycket med liksom, ja, men även där liksom frukt i mat.
Det är verkligen
gamla
inte frukt i musik, ital och disco.
Eller hur? Ja, men det är mycket annat, även som den här Franco Battiato, det är liksom mycket konstiga. Han har en låt som är Cocoroco Coco eller något sånt där som är en jättestor hit, jag förstått. Jag var på bröllop nyss i Italien, det var första gången jag var i Italien, det var otroligt kul. De är som fransmän med humor, tycker jag. Så bra blandning, helt enkelt. Men då spelade jag massa... Ja, vi spelade låtar på någon förfest där. Och du vet, bara massa italiensk musik. Så kul med dem i personalen. Och bara, vart kommer ni från? Vad är det här? Det är som att någon kommer från liksom Kanada och spelar Onkel Konken och så här.
Ja. Så du är inne på ganska obskyr italiensk musik?
Alltså, jag är inte bevandrad. Men liksom, ja, men som man på alla jävla algoritmer. Och så, man hamnar ju liksom i... Det man söker på. Och sen, men jag märker att det är mycket italiensk musik jag gillat inom åren. Liksom.
Så. Jag är väldigt förtjust i italodisco. Jag uppskattar framförallt
den
bristfälliga engelskan.
Mm.
Och hur vissa rena nonsensuttryck blir ikoniska i efterhand.
Eller hur? Men det tycker jag är grymt också med just det språk. Men som vi pratar om finska, att man inte riktigt behärskar det längre kanske. Eller jag behärskar det, men att det hörs att man inte är finne. Samma med engelska, det är, eller vad man än gör. Jag tycker just den här bristerna är ju härligt att omfamna liksom. Men jag kommer ihåg när folk hade varit på så här utbytesår och så bara, hello, I've been in Oxford for a year. And I spend, du vet, man bara, ja, och det är ju grymt liksom.
Kunna, nej, det var jättejobbigt.
Bli märkligt
den här
liksom.
Språkresekocken ja, som folk kom hem med från Turkey och Brighton. Usch. Men sen, då är det ju, det gör det ju hela ännu mer intressant då att de svenska band som faktiskt fick något mindre genombrott där ofta var, ja, men senare kanske lät som The Knife, att de har en engelska som är helt skev och helt tokig.
Ja, men det blir väl unikt och lite annorlunda.
Precis, det låter som man behandlar engelskan som ett annat. Eller Stina Nordenstam och sjunger också på väldigt väldigt udda engelska som de uppskattade, medan många av de svenska banden som var som mest anglofila var ingen som brydde sig om.
Ja, eller hur? Ja, men,
om man bortser från The Wannadies då, som lät så perfekt brittiska att ingen fattade att de var svenska.
Men var deras uttal, det var också perfekt kanske.
Ja, det var väl kanske lite mer så här mid-atlantic halvamerikanskt också.
Ja.
Men de lät inte som någon sjöng på Cockney eller någonting. Ja, inga av de banden slog i England.
Nej, exakt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Du sjunger om att dricka mintushots på Finlandsfärjan på senaste skivan.
Just det.
Är det en favoritsprit eller är det något du...
Ja, men det går ju lätt att dricka, absolut. Det är ju lite rysk roulette kanske för alla, men jag kan bara tala för mig själv. Just det där med shots, det är ju... Det går ju lika ofta åt helvete som det är skitkul. Så att, det ska man ju akta sig för. Men
det står någonstans att man kan... Det står att mintu var starkare på Finlandsfärjan.
Asså?
Än på systemet, att du kan dricka mintu som är 50% på Finlandsfärjan. Och den finns inte på Systembolaget i Sverige.
Ja, men allt är bättre i Finland, vet du. Men det var ju så här, epidemi i Finland. De släppte någon, jag vet inte vad, sänkte skatten på sprit. Och samtidigt kom ungdomarna på att man kan liksom... Om du tar en, ja, vad det nu är för sprit, någon billig sprit, och lägger i minto eller turkisk peppar och så kör den i diskmaskinen. Då har du en perfekt liksom mintoblandning när den kommer ut. För den har värmts upp och lösts upp där inne liksom. Så det gjorde alla tydligen.
Och vad händer då?
Nej, då blir det mintosprit liksom. Och så drack alla barn det. Det var dåligt.
Men du har haft rätt mycket alkoholromantik och alkoholtragik.
Ja.
I texterna, du sjunger i 91 på nya skivan att jag låtsas vara vit, men jag är classic grå. Elegant formulering. Vad är classic grå egentligen?
Det låter ju som en så äcklig tapet man står och väljer. Tänker jag, men ja, men det är väl just det där liksom livet i limbo mellan liksom men nu tränar jag och är så jävla josa. Och sen liksom minto shots liksom. Så gå och hämta på dagis. Ja, men det är klart, det är ju knepigt att få ihop de här grejerna. Men jag tycker jag bemästrar det ganska bra, kan jag säga idag när jag inte är trött. Men, men framförallt den skivan som kommer nu i november. Och Axel som gör omslag, han bara, åh, men det här är ju din så här alkoholistskiva. Han bara, vad är det jävlar? Och så börjar jag lyssna, det är fan sprit eller saker i varenda
låt. Vad heter den nya skivan?
Kemtvätten. Så, ja, det passar in.
Återigen en ganska deppig titel.
Ja.
Var ligger kemtvätten i förhållande till sushin? Och...
Nej, kemtvätten är, det var en kompis som gillar fotbollslaget Sirius, som heter Fnojan, som har ett skivbolag som heter Flora Fauna, som, ja. Ja, trevlig kar i alla fall. Så kollar vi på fotboll, för han gillar Sirius och jag gillar Norrköping. Och vi har alltid känt varandra lite på avstånd, och så hade vi ingen att gå på den här matchen. Så vi går och kollar på den. Fick vi på Polhem. Det var en bar som är bra. Ja. Och då så... Alltså sa han där typ apropå att man har varit ute och stökat. Och så, ja, men du vet, så vaknar man vid fyra. Det är kemtvätten drar igång liksom. I kroppen alltså. Att man känner de där skälvningarna och rysningarna och svettningarna liksom.
Jaha, så kemtvätten är ingen symbol för någon typ av alkoholterapi där? Du går,
nej,
dit, och,
fan,
du går dit och klasser krå och du ska bli vit på kemtvätten. Jaha,
nej, så långt har jag inte kommit än. Att jag har liksom haft behov av det. Men däremot att, du känner att du vaknar på natten, kan inte sova och känner att du lite liksom levern jobbar.
91 då på förra skivan verkar ju vara döpt efter baren 91 på Ringvägen.
Ja, exakt.
Jag var där en gång. Jag såg Niklas sångare i Kite sitta där. Men är det en klassisk sunkbar? Eller
vi såg,
är det...
Ni känner bara. Gick du inte fram då?
Jo, jag såg honom. Ja, men vi hälsade. Det gjorde vi.
Jag tänker konstigt om du känner honom. Ser honom så bara, jag vet inte om man ska hälsa.
Ja, men jag gillar Kite så mycket att jag knappt vågar hälsa längre. Men är det en... jag minns inte riktigt hur pass... För jag älskar ju lite lätt tjabbiga barer på Södermalm. Mm. Där det finns Jack Vegas.
Mm.
Och bacon chips.
Mm. Ja, men det är väl kriterierna. Nej, men det finns ju otroliga sådana på Ringvägen. Ganska många. Men de börjar bli snudd på för hippa liksom. Att det blir... Men vad fan, det är som allting. Att man är inte ensam om att gilla någon liten grej.
Det fanns, så, ett ställe på Ringvägen som heter Zombie Bar. Början av 00-talet som jag älskade.
Vi brukade... Låg den precis vid Skanstull, eller? Nej.
Precis vid Skanstull. Inte åt 91-hållet, utan åt andra, åt österut.
Kanske där österut. Här vad heter den? Söder heter den, tror jag. Söderbar. Det är någon sån Hammarbybar där.
Ganska, ja. Ganska
Krokodiljo heter det, tar.
Ett liten lokal. Där i alla fall så drack vi shotsbrickor.
Gott.
Och jag minns så väl en kväll vi skulle se Andrew W.K. Mm. En under en kort tid hypad artist på Göta Källare.
Nyss, såg jag. Ja.
Han var rätt bra. I alla fall, vi drack shotsbrickor. Och då var det någon som berättade att maten på Zombie Bar var så otroligt dålig att personalen bara käkade hämtpizza.
Okej, okay, ja. Ja, då är det ju riktigt sunkbar. Nej, men 91, den jag har inte heller varit där så många gånger, men jag gjorde några låtar med Jonna och Linus, Noni Bau och Linus, vad han nu kallar sig. Alltså, de har en studio precis bredvid där, så då... Men det är också en sån här låt, det var exakt så det var, bara den låten. Vi skrev en låt en dag, och sen åt vi pizza med den där Troye Sivan på rost. Och så blev det en låt. Ja, det är inte mer begåvat än så.
Låten där du sjunger om Mintu heter Bonnie Hill Drive, vilket är en gata i Los Angeles.
Mm.
Och någon i låten stack dit. Vem handlar det om egentligen?
Stack dit? Nej, jag var ju där. Där bor jag med Linus. Jag har liksom aldrig skrivit låtar till mig själv med andra. Jag har samarbetat med folk innan, och det är ju roligt liksom att jobba med andra. Men jag har aldrig liksom vågat eller velat göra det till mig själv. För jag är ju, framförallt med texter, så jag har inte känt liksom mig bekväm eller intresserad av det, tror jag. Men så var John och Linus ville göra det. Så tänkte jag, vad fan, det är kul. Prova ovanliga saker måste man göra. Så då åkte jag dit helt enkelt. Så den, Bonnie Hill Drive och Sentimental Attack, 91 och någon till. Ja, Decemberljus. De har vi skrivit.
Var det i Los Angeles som du testade att skriva för andra också? Och leverera låtar till stora amerikanska artister och så vidare? Det är lite en helt annan värld att träda in i, kan jag tänka mig.
Jo, men precis. Men jag och Patrik Berger och Pontus Winberg och...
Patrik Berger som skrev Dancing on my own.
Ja, just det.
I love it åt på... Icona Pop.
Exakt. Det låg nummer 20 på någon Rolling Stones.
Så ni har ett band ihop?
Ja, exakt.
Som heter...
BC Unidos. Precis, mer eller mindre aktivt just nu. Men, det var på den vägen. Vi ville liksom skriva... Vi var där i LA av olika anledningar. Men det är ju sån jävla guldrush det där med att skriva låtar. För det är på något vis... Alla är ju liksom en hit ifrån världsherravälde. Sen har jag alla olika förutsättningar såklart. Men den där känslan blir ju folk höga på liksom. Och Los Angeles är ju liksom... Det är ju roligt. Det är en så konstig plats, tycker jag. Just att det är så många som är där för att de vill att något ska hända. Så det är som första gången man var på Hultsfred, fast hela tiden. Man bara, nu jävlar ska vi se Asian Dub Foundation. Det här måste vara det sjukaste vi har sett. Och så ser man det. Så, det kanske inte var så bra, men det kanske är så jävla bra. Man bara pumpar allt med så mycket energi så att det blir otroligt på något vis.
Gud, jag har inte tänkt på Asian Dub Foundation i Hultsfred. Nu ska vi se, 99 på...
Det var till och med tidigare, men jag kanske blandade ihop gångerna.
Det var magiskt på den här stora...
Pampas,
ja. Utomhusscenen.
Eller hur?
Och de gjorde någon sorts punk, drum and bass med politiska texter.
Ja. Jag gillade dem. Då gjorde vi någon slags... Vi hyrde något hus i Strängnäs och skrev låtar. Men Charlie XCX var med och så kom det med en massa annat folk och hit och dit. Så, och avknoppningar och det där har liksom... Men det har mest varit med det gänget liksom.
Jobbar du på ett annat sätt då? Tänker du mer hit måste funka?
Nej. Däremot blir det ju mer som man har liksom givet på förhand. Om man ska skriva till mig själv är det mycket svårare. För det är en sky's the limit. Och man har redan gjort massor. Så man är ganska uttråkad på många saker. Så blir det såhär, men gud, ska du tjafsa om det där igen? Kan du hitta på något bättre? Eller måste det vara buggyrock? Kan du inte? Du vet, det är svårare. Men om det är till någon annan... Då kan det ju vara liksom mycket som är givet på förhand. Då tycker jag det är kul att man pratar innan, och så brukar det oftast vara någonting att fan vet jag, någons hund har dött eller någon, något som liksom ligger nära som man pratar om. Som ja, my dog died. Ja, men perfekt. Så ramlar det på från det liksom. Jag skulle säga att det är ganska likt, men enklare på ett sätt. För man är ju fler, man bekräftar ju varann också. På gott och ont, för det kan också liksom bli att man... Inte så sällan två dagar senare. Så det här var inte så bra. Men just där i stunden så hypar man ju varann. Man bara, ja, otroligt, vilket akkord, vad kul. Jaha, du gillar också det här. Ja, det är roligt. Men som du säger, det är något annat. Men jag vet inte, jag tycker det skiljer sig så himla mycket från... Det är bara olika sidor av... Det är lite som av band också egentligen. Fast att alla bidrar. Här har vi då bästa låten att springa till. Chubby and the Gang, Coming Up Tough. hittade dem för de hade gjort en cover på ett finskt band som heter Eppo Normaali.
Just det, Eppo Normaali, Finlands Ebba Grön lite.
Ja, eller han var med i Tasavallan Presid. Det var inte en kille, tror jag.
Det kanske
är. Ja, nej, du har säkert
det. Jag känner bara till dem för att det finns en historia om när The Jam skulle spela på det här Ruisrock i Finland.
Mm.
Och de blev utbuade för att publiken ville se Eppo Normaali. Och publiken stormar scenen och tar alla The Jams förstärkare och springer med dem och dumpar dem i en sjö.
Vad fan. Otroligt.
Som en protest. Det är en sån här legendarisk punkhändelse när the Jam blev bortkasade.
Ja, fan vad grymt. Ja, men du hör ju, ja, det är säkert ett band. Jag har bara hört musiken. Men ja, då i alla fall hittade jag dem där.
Och det är ett brittiskt nytt band.
Ja.
Som kallades
Shabby and the Gang.
Ja, det står att det var pubrock faktiskt när jag kollade på Wikipedia.
Okay.
Men det stämmer, det är lite oj punk och lite boogie rock.
Pubrock är ju en underskattad genre, det jag.
Vad är egentligen pubrock? Det
jag tänker att det är så här, Harry Games tänker jag väldigt mycket pubrock. Och typ
Dr. Feelgood.
Dr. Feelgood, exakt. Ja. Och sen kommer jag inte på fler. Kanske att Status Quo skulle kunna vara lite pubrock ibland, men det känns som det är för glammigt.
Jag tror pubrocken anses väl vara den rörelse som fanns strax före punken. Som
okej. Okay.
Vissa hävdade väl att punken delvis kommer från pubrocken. Det var då folk rockade på brittiska pubbar.
Men så nedsättande genre, det är så här, pubrock, det låter så. Men ja, jag är
på Laxotiden så sa du till tidningen Sonica att du hade två drömmar i livet. Dels att hockeylaget Vita Hästen skulle höra av sig och fråga om du ville spela med dem.
Uh-huh.
Och dels att du skulle få bli live-gitarrist i Oasis.
Okej, okay, ja.
Har du spelat hockey?
Ja, precis. Ja, men jag hade en stark dröm där. Eller var det liksom första... jag var tokig där. Jag tyckte det var helt fantastiskt.
Men var du bra? Var du på Dregen-nivå så att du fick spela...
Jag vet inte vilken nivå, man spelade bandy va?
Ja. Just det, det var bandy.
Ja, han var säkert mycket bättre än mig. Men, jag var väl duglig liksom. Jag tyckte det var roligt och det gick bra. Men sen, jag liksom varken, jag blev väldigt nervös liksom. Jag hade inga nerver för det där. Och så kom jag aldrig i puberteten, så det var en dålig blandning där liksom. Ligga, du vet, ha ångest inför en träning 2 dagar innan och... fundera på hur man ska göra övningarna. Så där var det. Så det passade inte mig så bra. Men det var ju otroligt. Jag gillar sånt där när det liksom lönar sig att ta i mer. När det hjälper. Det är ju svårare med typ så här pingis och vad vet jag. Sånt. Ja, men sådana sporter är kanske. Om du har en dålig dag så kan du åka på någon.
Är du fortfarande grym på skridskor alltså?
Ja, men jag är ganska bra på skridskor.
Det här med att vara live-gitarrist i Oasis då. I den här Sonic-texten står det om ett pinsamt möte med Andy Bell som var Oasis bassist ett tag.
Ja, precis. Han var med i sista upplagan. Nej, men jag gillade ju Ride och Hurricane No. 1 också där han var med. De var ju inte så bra, men jag gillade dem ändå. Var han med i The Gay Dad också kanske? Jag kommer inte ihåg. Men skitsamma. Det var ju en massa band där han var med. Och framförallt Ride. Och sen kom han med i Oasis. Och han hade producerat Weeping Willows precis då. Och så var det på Debases Slussen var det någon typ så här Indie-allsång tror jag det hette. Det var just Weeping Willows som var kompband och så bjöd de in lite artister som körde. Jag körde Friday I'm in Love ihop med Peter Jöback. Ja. Så var det. Och då satt han i logen plötsligt när jag kom av scenen. Och det var liksom, jag brukar tänka på det när folk kommer fram och liksom, ja, men de gillar något jag har gjort liksom. Jag har sån otrolig förståelse för om man tycker att det är jobbigt om man får tunghäfta liksom. Alltså jag blev det var helt vidrigt, vet. Han bara, great show, så här, what are you up to? Han bara, sit here and I have a shock. It's a shock. Ja, men du vet, jag gick in i en vägg och så ut typ kort och dåligt på det. Ja, men jag lyssnade mycket på Oasis där. Första skivan lyssnade jag inte på, för du tyckte alla om det. Det var liksom en jävla, återigen det här obstinata. Då skulle jag inte gilla det. Någon anledning. Sen så började jag, tyckte jag jättemycket om det.
Ser du fram emot en återförening?
Det gör man väl sällan, men jag var fri. Alla är ju som de vill.
Just först. I det här fallet så...
Jag
var alldeles inne på Oasis förr i tiden, men nu tycker jag att jag vill mest se intervjuer med de två tillsammans.
Eller hur?
Det är det jag tycker är själva showen egentligen.
Det har du rätt i, de är ju oslagbara där i Nej, men det kan vara kul.
Du skrev en väldigt fin inmarschlåt till IFK Norrköping i fjol.
Tack.
Ett liv, ett lag, som där texten flätar samman det förflutna med nuet och hur man lever för ett lag. Men när jag lyssnade på den så, den här raden, håller din hand som när jag var liten och du var allt. Och jag lyssnade på den, jag började tänka på mina föräldrar som är rätt gamla nu. Jag blev helt förstörd av den låten.
Ja.
Fast jag inte bryr mig så mycket om fotboll precis.
Mm.
Det var som jag bara klistrade den på något helt annat.
Ja, men vad fint. Nej, men jag tänkte lite så, för den där frågan har funnits ganska länge. Att säga, kan inte du skriva en inmarschlåt? Och någonstans är det ju som att skriva en nationalsång eller någonting. Det är ganska mycket, det är svårt, tänker jag, helt enkelt. Och så finns det redan låtar som är poppis och fyller sitt syfte, liksom.
Joel Alme skrev ju en fin till IFK Göteborg.
Ja, den är ju fantastisk. Men den var väl, tror jag, skriven innan.
Det är möjligt.
Jag säger inte att det är mindre bedrift för det. Men ja, men det var ju något att förhålla sig till sådär, eftersom den här är lugn också. Så då. Men skitsamma.
Men en inmarschlåt ska vara lite värdig, nästan som en nationalsång.
Jag vet inte, det var ju många som hade åsikter om den när den kom. Sådana sport, tuffa sportjournalister som hårda åsikter. Ja, det var ganska, vissa gillar, men de flesta tyckte väl att den inte kändes som en sån låt. Men jag försökte omfamna just någon slags känsla kring det hela. Någon promenad till arenan, och precis som du säger, just att man... Nu har jag och pappa aldrig varit på fotboll, men man gjorde saker ihop när man var liten på något vis, och något man har som, ja, kanske liksom ärvs generationer.
Så du har aldrig gått med din pappa eller din mamma till
de är som du, de är helt ointresserade.
Nej, okay.
Nej, det är totalt ointresserade.
Men ändå fick du med den där fina raden att hålla din hand som när jag var liten.
Ja.
Det kanske är laget som håller handen då?
Nej, men jag tänkte just på... Det var, alltså oftast för mig, texter är ju liksom bilder. Det är där det är. Nej, men den där känslan av att just att något går i liksom arv. Så nu gillar ju min dotter IFK Norrköping av någon jävla anledning. Ja, eller på grund av mig helt enkelt. Och så blir det väl så.
Men jag gillar AIK. Inte på grund av mig. Hon kom hem och sa, pappa, jag gillar AIK. Jag sa, varför det? För de är coola, sån. Så gick vi på en match. Jag har varit på fullsmatch förut. Det var ju superhäftigt.
Ja, det är ett jävla drag.
Framförallt det som hände på läktaren. Själva spelet var okej att titta på, men...
Ja, eller hur? Det är väldigt... Man blir ju... Rädd i,
ja, men att det är så extremt och så folkligt samtidigt, det tycker jag är fascinerande.
Ja.
Att det är en, du har ett människor från alla möjliga miljöer, alla möjliga åldrar som förenas i någonting. Visst. Som är ganska våldsamt.
Mm.
Bitvis. Men att tolka texter på olika sätt. Jag minns för 6 år sedan skrev Dagens Industri, Mona Sahlin tatuerar sig mot rasism. Och då hade Mona Sahlin tatuerat en rad ur din låt Korallreven och Vintergatan.
Mm.
Mänsklig värme, snälla kom närmare. Och jag tänkte, okej, hon tatuerar sig mot rasism. Jag hade aldrig ens funderat på att den raden kunde användas på det sättet. Jag tänkte mer det handlade om hur folk blir isolerade och lätt alkade i storstan och inte har någon kontakt med varandra. Men det är ju klart att det går att uppfatta den så också.
Ja, precis. Ja, det var inget jag tänkte på när jag skrev den heller. Men det kanske var i den vevan när liksom det var SD, var det, jag vet inte om de var inte nya på tapeten, men det var väldigt mycket det prat om hur isolera eller inte och hur, ja, allt det här liksom. Så det kanske var mer där då. Plus att jag stod väl och liksom agitera om det där på scenen då på den turnén, kanske, jag kommer inte ihåg, men så det kanske var där. Men nej, det var liksom inte tanken när jag skrev den. Jag satt på någon terrass i Kuba och lekte lite von oben, såg på Sverige från utifrån. Så här är det. Okej, här var alltså El Michels Affair med låten Merkit Jam. Ja, det är oklart. Det är en av alla låtar som dyker upp på spellistan man skickar med någon kompis. Men alla de här låtarna är sådana som jag lyssnar på liksom jättemycket nu på turnén.
Jag står att El Michels Affair är en cinematic soul-grupp som leds av New York-musikern Leon Michels. Och de har turnerat med Raekwon från Wu-Tang Clan.
Det går bra för dem.
Lätt orientaliskt, tycker jag.
Eller hur? Jag tänker lite så här, Turkiet. Så här, jag, om jag inte hade vetat något så här tippat att det var så här hippt gäng i
Ankara. Precis, liksom, den absolut
Ankara.
Hippaste klubben i Ankara. Ja. Där spelas den här låten.
Exakt.
Du sa någon gång att om man ska beröra folk måste man ta upp känsliga grejer. Grejer som är känsliga även för en själv. Vilka tycker du är de mest känsliga ämnen du har skrivit om?
Nej, men alltså, jag tycker jag skriver väl om saker som känns angeläget hela tiden. Annars tycker jag inte det är så ro... Eller... Ja, men det känns inte så spännande att göra det. Annars tycker jag... Men sen är det ju liksom... Det är sällan hoppas jag skrivit helt på näsan. Det har jag också ägnat mot, absolut. Men det kan ju bli liksom plumpt bara. Men jag tyckte det var liksom svårt steg att ta när man började nämna... För det första överhuvudtaget att man har barn. Jag vet inte, det kändes märkligt. Jag hade liksom inga kompisar som hade barn. Så då kändes det konstigt på något sätt. Men sen också att det blir som passiv rökning. Så det har väl varit... Det har vi släppt nu.
Passiv rökning?
Nej, men mot dem, att man sen nämner dem eller vad det nu kan vara. Men känsliga grejer kan väl just vara mer att man blandar in andra. Tycker jag har inte så stora problem att lämna ut mig själv eller mina tillkortakommanden, vad det är. För sällan skriver jag heller helt så här, du vet, vad det nu skulle vara. Jag tycker alla människor möts i att de är en jävla klantarslen och blir för fulla eller kära i fel eller går mot rött. Jag vet inte. Alltså det är liksom inga...
Men är det någon som har blivit upprörd för att du har nämnt något eller avslöjat något?
Nej, men jag fick lite tankeställare liksom så här när jag blev sur igen, men när precis jag träffade Sofie och hon typ anförtrodde mig saker och så skrev jag liksom låtar om det direkt och blev så här, hon bara, men jag vill bara berätta det här för dig. Hon bara, ja, men nu är nästa singel i alla fall. Okej, okay, ja, perfekt. Så då fick jag väl liksom lite så här.
Som du sjöng inte om något som hon hade gjort?
Ja, men det låter som inte Hollywood Hills. Hon var liksom modell när hon var liten, så då hade hon förhållande med... Jag kan ju fortfarande inte kolla på hans filmer för vi är så svartsjuk. Vet jag. Leonardo DiCaprio och Joaquin Phoenix. Och, ja, det är jobbigt tycker jag. Så hon skulle vara så här gullig mot mig. För jag bara, så här, jag klarar inte av det. Hon bara, men du har ju exakt samma kropp som Leo. Men håll käften. Ja, vad vidrigt. Vidrigt på alla sätt. Förlåt Sofie.
Du kände konkurrens från de här andra. Men hon valde ju dig.
Ja, men det spelar ingen roll när man sitter och kollar.
Det är också kanske två bästa skådespelarna i Hollywood. Ja. Det är inte... Men ja. Hade det varit Rob Lowe eller något så hade det kanske känts lite fånigt. Men det här är ju...
Ja, men nu har jag bearbetat det klart. Men i alla fall så var ju det väldigt liksom tydligt att man får kanske tänka sig för lite. Och också... Ja, men så att, jag har alltid haft en så här liksom ärlighets, äkthets... patos vet jag inte. Men det har liksom känts... viktigt. Man kan tycka det är svårt just det att hitta på, för det kan bli så här, men bara till exempel göra en låt utan text. Jag tycker för, alltså jag älskar instrumentalmusik själv, men jag är själv, då blir det bara så här, jaha. Eller just när det ska vara en låt och man bara skriver det inte finns någon kärna i det, då blir det bara så här, men det är lika bra att vi köper en aktie på något vis. Och då har jag tyckt att så här, men det blir så här ärligt att jag skriver.
En aktie?
Det, nej, men att man bara skapar något som man tror ska funka. Eller jag vet inte, det är någon annan anledning liksom. Än just den här äkta ärlighetsgrejen. Men det blir ju liksom kladdigt, jag förstått. När man nämner också namn. Bara, Fredrik Strage satt där. Bara, ja, men du kanske man kan byta ut det mot Kalle Kula istället. Så blir snällare.
Stämmer det att du har skrivit en roman? Eller en bok?
Ja, fy, nej, men det var ju så länge sedan. Men jag har ändrat mig där. Jag har alltid tänkt att så här, det är svårare att göra musik än att skriva bok. Ja, men jag har länge tänkt att så här, ja, men bok, det är liksom det ultimata. Alltså jag tycker det är otroligt imponerande.
Men du skrev någonting?
Jo, jag skrev massa sidor som ligger i datorn. Som jag flyttar mellan hårddiskar som inte ska försvinna.
Och vad är det för typ av manus?
Alltså det är väl någon slags liksom... Men jag tror det är ganska episodiskt. Ganska liksom sådär... Ja, men lite så populärmusik från Vittola. Vibb att det bara är osammanhängande men om samma personer kanske. Det är väl en liksom ganska vanlig uppväxt, dråplig, något sånt där.
Och det är fiktion, eller?
Ja, men det är väl som allt annat, som jag sa, är svårt att hitta på. Så det är väl liksom saker man har hört, eller sett, eller gjort, eller varit med om. Men Men jag på något vis kanske det var så att jag kände mig färdig när jag väl hade skrivit det. Sen när man ska gå nästa varv och börja redigera och sätta komman rätt och också börja kritisera sig själv, då har jag märkt att jag är fastnat på första liksom, sidan 50 gånger, och sen har jag liksom inte riktigt orkat ta tag i det. Men det känns ju, jag menar, apropå att göra nya saker och ovanliga saker för en själv och så, det känner att för mig är det ett självändamål liksom. Jag tycker att det är viktigt och tråkigt att göra samma sak. Så just att göra annat, en bok eller vad det nu kunde vara, det känns som att det inte är så långt bort. Men det tar ju tid, har jag förstått. Det här är en till otrolig jävla låt. Så en jävla bra idé att bara öka och öka. Så liksom ändra form och bara blir bättre. Erik Prytz Opus är det här.
Det här är Erik Prytz från 2016. Det är intressant att han gick igenom hela den här EDM-eran som han delvis var med och skapade. Han var ju med i Swedish House Mafia.
Var han?
Ja, han var en av ursprungsmedlemmarna. Och sen blev hela den rörelsen gigantisk. Och han fortsatte att pyssla med sitt vid sidan av den här scenen lite och fortsatte att göra väldigt, väldigt intressanta saker. För han hade en gång haft den här megahitten Call on Me och han ville inte riktigt tillbaka dit, utan...
Ja, han skulle jag vilja jobba med någon gång. Han verkar bra. Men vadå, var han med i Swedish House Mafia? Jag har ingen aning. Sparken,
jag tror han hoppade av.
Han var flygrädd läser någonstans.
Kan bero på det. Dålig kombination.
Jag är privatjet nu. Jag hoppar av.
I avsnittet av den här podden introducerade vi ett nytt moment, frågor från lyssnarna.
Och ja, inte... den här är listig.
Och inte från...
Då kan man fråga vad man vill och skylla på lyssnarna.
Och inte vilka lyssnare som helst, utan frågor från de tappra kulturmecenater som stöttar den här podden via Patreon och ser till att den kan fortsätta. Så shout out till alla Patreon-supportrar. Först en fråga från Ulrika Schreil. Hon undrar... Jag skulle älska en musikal baserad på dina låtar, men vad skulle den handla om?
Ja, hej Ulrika Schreil. Det får ju någon annan göra då, så att det, jag har faktiskt ingen aning. Men, gud, ja alltså. De flesta har ju mig i centrum, så då skulle det väl handla om liksom någon... man som vacklar mellan hybris och självförakt genom livet. Ja, jag vet inte.
Oskar Lundgren skriver: jag vill veta om det fanns något verkligt bakom att Little Jinder störde sig på Marcus i tv-serien Krunegård och Jinder på turné, eller om det bara var påhitt för att det skulle bli bra tv.
Ja, men det får du fråga Jossan, men alltså, det var ju mycket som var klippt liksom. Det var en liten uppenbarelse för mig. Och nu är allting preskriberat och vi älskar varandra. Men det var ju två kompisar som gjorde den där, Agnes och Henrik. Och jag och Josefin hade ju inte känt varandra innan liksom. Så det var ju stundtals lite obekvämt just hur man blir klippt så där. Och sen fattar jag liksom, det blir ju bättre tv när man gör så där. Men jag var inte riktigt beredd på att, för jag tänkte att dokumentär betyder att, ja men då sätter man väl en kamera där och så är det som händer, det är det som redovisas liksom. Så nej, jag upplevde inte att det var någon liksom konflikt. Sen tror jag säkert att hon, för hon var ju trots allt förband och Jinder är ju Jinder. Så att då tror jag att hon kanske tyckte det var mer dramatiskt än det var. Jag tror enda gången, vi ville vara själva en loge en gång. Precis när vi hade kommit av scenen och typ var nakna. Och det gillade inte Jossan. Så det var väl det. Annars tror jag det var liksom, ja... lite överdrivet.
Jag tänkte nästan att hon hade haft något inflytande på förra skivan med de här lite prinsflörterna. Det är ju,
ja.
typ av sound som hon är ganska inne på. Ni gjorde ju också Sommartider tillsammans.
Ja, just det, precis. Ja, nej, men det, alltså, vi är ju kompisar. Jag tycker Jossan är jättebra. Men jag ska inte säga att det var någon liksom, referens till skivan. Och Sommartider hade jag gjort liksom, innan. Så, alltså, sjunger Jossan på den. Liksom. Men nej, men Jossan är skitbra. Så det är bra om du tycker det.
Anders Engström har en annan fråga. I Så mycket bättre framstod det som att du, Marcus, var bättre än Silvana Imam på att skjuta basketstraffar. Stämmer det? Eller är Silvana offer för TV4s kreativa dramatiserande redigering?
Nej, jag är otrolig på basket.
Nej,
men jag hade ju tur. Men jag var chockad över att hon var så jävla dålig förlorare. Jag tror hon skämtar först.
Men, hon är väl extremt duktig på basket. Det är ju hela hennes liv och ju basket. Hon har,
jo, men ja. Det kan man ju vara. Men då kan man ändå garva åt att hon förlorar.
Hur jävla, arg blev hon?
Jävla lek. Nej, men jag tror hon skämtar först. Men jag tror hon blev ganska arg. Men jag är bättre än dig, Silvana, på basket.
Slutligen en fråga från Marcus Berggren. Med Laxo hade Marcus en låt som hette Palestine som jag hade som en MP3 och hade med på många blandskivor. Vad hände med den låten?
Ja, just det. Den var ju med. Vi gjorde såna här CDR-demos eller skivor. Vi sålde ju fan mer av dem än av första skivan liksom. När vi spelade på så här Emma Boda och massa nationer och vad det var. Den var liksom fina. Det var lika mycket skiva som någon annan med så här tryckta. Vi hade gjort, vad heter det, screentryckta omslag. Ja, men så den var med på en av dem. Två tror jag vi gjorde, sådana olika. Nej, jag tror, när vi sen skulle göra skivan så tror jag kändes det, ja men du vet, det var någonting med Israel och Palestina. Det kändes lite som att det här är lite djupt vatten.
Var det en politisk låt?
Jag kommer faktiskt inte ihåg exakt hur den var. Den var nog kanske mer någon slags, den var inte så tydlig. Men jag tror det var det som gjorde att vi tog bort den, att den kändes liksom lite... jag vet inte, lite brådmogen kanske på något vis med något budskap vi inte hade koll på liksom.
På tal om orter och platser, Laxå är ju en ort i Sverige.
Det är det, precis.
Men det var inget ni refererade till med namnet Laxå.
Nej, det där är ju, vårt namn var ju med 2 A och det är ju finska då, så det betyder dal, Tornedalen.
Så. Men det svenska L-A-X-Å, den orten betyder ju förmodligen också, det är nog bara en försvenskning.
Ja, just det, ja, kanske. Eller så är det Lax-Å.
Ja, just å det, Lax-Å såklart. Jag tänker bara på den för att det var ju det de översatte Jackson till. Den gamla Nancy Sinatra, Lee Hayes-Lewis-duetten Jackson finns på svenska med Tova Carson och då heter den Lax-Å.
Okej, okay. Då kanske Lax-Å betyder Jackson. Ja, nu måste jag dra, men vad kul det här var.
Tack för att du kom hit, Marcus.
Tack för att jag fick komma.
Och lycka till med allting.
Ja, detsamma.
Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Lejon Media. Marcus Krunegård var hemma hos Drage.